Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej, du lyssnar på Sissi och hormonerna, en podd om föräldraskapets kanske inte så rosenskimrande aspekter. Med mig, Sissi Wallin och
hormoner
och hemorrojder. Så här, vi säger det i kör.
Ja. Ja.
Ni bloggar på mamma. Ja, exakt. Körslaget rullar vidare. Ni bloggar på mamma.
Ja.
Jag bloggar på mamma. Den här podden görs under mammas flagg numera. Gå in och läs våra bloggar om ni vill ha lite mer bilder. Om ni vill liksom sitta och onanera till bilder av oss medan ni lyssnar på podden, så kan ni göra det.
Ja.
Vilken stark öppning, hörni. Ja. På tal om onani så ska vi faktiskt prata om saker. Just sånt där man gör för sig själv, med sig själv. När man, framförallt när man har fått barn.
Ja.
Och hur det behovet kan se ut. Jag till exempel, helt så här, handen på hjärtat, har gått ner i soprummet för att, men vi har så här sorterings, liksom, man kan sortera papper och plast och sånt. Och stått där lite längre än vad som krävdes, som man säger, och kollat klart på True Detective.
Ja.
Avsnitt 7, säsong 2 eller något sånt där. Så att,
det säger ändå en del, för man vill ju inte gärna spendera extra tid i ett soputrymme.
Framförallt inte som mig, jag är väldigt, väldigt rädd för gnagardjur. Jag har lite så här råttfobi och vi har råttfällor där nere. Så det kan hända, men till och med det har jag liksom trotsat för att få den här gyllene egotiden. Från mitt härja familjeliv.
Hur kändes det då att stå där nere?
Ja, men det var så ovärdigt, men ändå så här, att stå och luta sig mot någon här wellpapp. Någon gammal så här illaluktande liksom bananlåda som det har legat något sörjigt i. Och bara, åh, det här är så gött.
Allt makabert i den situationen. True Detective är ganska så här,
ja,
suggestiv makaber som serie. Och sen i den, i det utrymmet, ja, liksom.
Men jag gillar det. Jag gillar att liksom sätta mig i en, vad heter det?
Leva
method
in.
Acting. Ja. Vad har ni gjort, kära vänner, för och mamma kompanjoner, för att få den här gyllene egotiden?
Ja, nej men det, ja. Vad har man inte gjort? Ja, men smitit iväg såklart. På, sagt att saker jag ska bara, och så blir det en jättelång grej av det hela. Men en grej som jag har börjat göra nu, det är faktiskt att jag säger som det är. Jag går in och lägger mig lite bara, säger jag.
Och ja, så du kör den.
Ja, men jag tänkte, ja, men vad fan, Magnus har ju genomskådat det här för länge sedan. Nej, så att jag ligger där i mörkret kanske, i vårt sovrum. Och så tittar jag på så här gamla YouTube-klipp på gamla svenska tv-serier, typ Varuhuset.
Okej, ni som är födda efter 1812, ja, kan jag googla det här.
Ja,
Varuhuset, det var ju så här Sveriges, ja, första såpa.
Ja, jag vet, det är, ja, underbar.
Sofia är alltså född på 40-talet då. Tessan, vad har du gjort för egotidens...
Lill-sissi. jag har också fulat mig lite då och då. Lite den här, jag måste bara blogga, nej, eller jobba, vad det nu kan vara. Och sen så här, tar det faktiskt kanske 3 minuter. Och sen följt av 30 minuters slösurfande till exempel.
Tradera. Hemnet.
Jag är ingen Hemnet-knarkare, förstår inte alls tjusningen med Hemnet-knark.
Gud, jag flyttar in på nya... Alltså jag älskar min lägenhet, men jag ändå tycker väl... Det här kan vi ha ett avsnitt om. Jag älskar att flytta in istället mentalt.
Ja, jag gör inte det. Det skapar mer bara frustration. Jag traderar och blocket junkar lite istället. Och allmänt slösurf. Så det kan jag ägna mig åt utan det minsta samvetskval. Sen kan jag gå... För jag anmäler mig nästan alltid frivilligt att gå till affären och handla.
Utan barn?
Utan barn. För med barn försvinner tjusningen helt.
Jo, det kan
i det här
jag
bara florerandet i gångarna på Ica Bea, min favoritaffär. där jag bor.
De har ingenting med bearnaise, ja. Det är inte så att de bara säger
gamla IKB. Och där finns en undervåning som man kan, som nästan är som en egen galleria. Man kan bara vandra runt där bland så här, tändargas och rockringar.
Alltså, vi är inte sponsrade av IKB i Enskede, I wish.
Ja. Nej, men jag har köpt en rockring där, jag har köpt gummistövlar. Jag har nog köpt sån där blondspray till håret.
Alltså, du inser att du låter som din mamma.
Ja. Så härligt. Och jag kan stå vid den här müsli-hyllan, René Voltaire-hyllan, och kolla på massa onödiga alger.
Alger för 280 kronor hektot.
Och kokosflingor.
Men kollar du bara? Eller?
Jag har köpt spirulina.
Och titta vad pigg hon blev. Men hörni, ja, är det lite så att ens ledande fråga, men ens krav på egentid / egotid då degraderas ganska rejält när man får barn?
Kraven på en gör, alltså man tycker inte, men möjligheterna till att få uppfylla de här kraven, de möjligheterna förminskas ju ganska.
Nej, men alltså, jag har hittat mig själv sittandes på toaletten skenbajsa, när jag som har gjort det.
Skenbajsa?
Nej, men så här, jag ska bara på toa, älskling. Ungen är liksom sitt härjaste jag, och man bara ser hur min man står där och försöker laga någon mat. Han bara, skynda dig då. Jag bara, jag har lite ont i magen, så jag sitter någon tag. Vi kan prata ärligt också, men ja. Och då kom jag på mig själv att sitta och ha glömt ta med mobilen in på toa. Men bara för att jag vill vara kvar så gärna, så hittar jag någon så här gammal dataspelstidning som jag sitter och läser. Det här är så nice. Mm. Så det är det jag menar med att kraven på vad man tycker är nice har liksom sjunkit ganska, eller?
Ja, precis. Det krävs inte så mycket för att det ska uppfattas som njutbart, liksom.
Förr kunde man säga, men den här tidningen har jag redan läst.
Ja,
den
här... vad spelar det för roll? Liksom? Det kollar bara på omslaget, precis. Ja. Det kan räcka. Men det där med skenbajsande, det kan ju även övergå i så här maratonbajs. Alltså man sitter så jävligt orimligt länge på toaletten. Utan att det faktiskt...
Utan att det kommer något?
Ja, man bara sitter där och sitter och sitter. Det kan faktiskt min man göra ibland. Jag blir lite så här provocerad. Så tycker jag jämt att han bajsar... har dålig timing i sina toalettbesök.
Men han gör väl precis som jag, eller oss. Han skenbajsar väl?
Förmodligen,
eller?
Ja.
Men hur vet du, hör att det inte spolas sen då? Eller hur vet du att det inte liksom kommer något?
Ja, nej, det vet jag inte att det inte gör. Nej. Men jag tänker att det här är orimligt.
Du kör upp två fingrar
och
känner att, om det känns vidgat.
Johan, måste du redovisa här ditt toalettbesök, hur det gick och så förflöt. Nej, men det är bara han brukar vara snabb. Så att det där är bara liksom ren... Han kör Sissy Stylen och sitter och bara... Han tar sin egotid på toaletten nog i större utsträckning än vad jag gör.
För när jag i alla fall har skrivit om det här på min blogg här på Mama, om mitt tydligen outtömliga behov av att vara lite själv och ha lite så här eget space, så är det en del som ifrågasätter så här, men varför skaffar du ens barn? Typ, kanske inte så hårda ordalag, men det är liksom poängen. Varför skaffar du ens barn om du inte vill vara med ditt barn hela tiden? Mm. Och då får man ju såklart, framförallt som jag, som ni har ju två barn var, så ni har gått igenom lite mer. Jag är fortfarande på min första. Då kan man ju bli så här otroligt självtvivlande och känna sig som en jättedålig mamma. Är jag då till exempel, eller ni som har också ett ganska stort behov av så här egen egotid, är vi lite sämre då? Eller har inte alla det här behovet? Eller hur ska man, liksom, hur ska man hantera den
jag
insikten?
Jag tror så här. Ja, men, dels så tror jag att som behovet hos den vuxna människan i sammanhanget, att det varierar extremt mycket. På samma sätt som man kanske har ett behov av frihet eller space i ett förhållande eller en arbetssituation eller liksom bara en upplevd känsla av frihet. Sen finns det ju en till med i den här leken, och det är ju lilla ungen.
Som det kan vara barnet.
Det hjälplösa barnet. Som också kan ha ganska varierande behov av och kan hantera frihet mer eller mindre bra. Har man en väldigt krävande liten unge som typ inte ger en det minsta space.
Som vi alla tre har haft.
Som vi faktiskt har haft. Och då det är det klart att då får man ju alla de här luckorna i vardagen som vissa andra mammor får. Eller pappa får. För där har jag ju faktiskt sett IRL, kompisar vars ungar liksom kanske sover 3 timmar i sträck en dag. Och det hinns instagramma, så de duschar, målar naglarna, fönar håret, så här, lagar mat, hinner med allt där. Och
jag bara ser framför mig, ja, men det är utopi. Ja.
Men det är verkligen inget skämt när jag ser att de första liksom månaderna med båda mina barn så har de inte gått att lägga ner liksom, alltså 20 minuter, inte ens det liksom. De har vaknat så fort de har lämnat, liksom, kroppskontakten har brytit, så har de vaknat. Så att, alltså, det där är ju verkligen en utopi för mig. Och det är klart att det blir då ett jättebehov av att få den här luckan på ett annat sätt.
Hey, Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du, Sofia, har snackat lite om det här med din bild du hade innan du fick ditt första barn.
Ja.
Muminmamman. Vill du berätta om, du är mycket bättre på att imitera, vill du berätta om Muminmamman?
Jo, men nej, men jag tror att om jag drar vidare här på Tessans, för det handlar ju lite grann också om hur man ser på sitt, hur man ser på moderskapet och vad man lägger i det. Men som i mitt fall då, så jag trodde ju att jag skulle bli lite som, liksom att jag skulle förvandlas till Muminmamman och bli väldigt liksom hemkär och trygg. Och
gå runt med, hon är väl typ naken, eller hon har bara kjol?
Ja,
hon
har förkläde faktiskt.
Förkläde har hon, det skulle du gå runt i. Och en handväska, och handväska. Och var jätteharmonisk.
Exakt,
eller?
Exakt. Och fullkomligt nöjd med att stå vid spisen och utfodra sin familj. Det blev inte jag. Jag tyckte det var jättetråkigt. Men framförallt också för att Malte då, första barnet, han som är 5 år idag, han skrek också, han var så här high need barn. Så han skrek så mycket så att jag liksom, om det sen blev en liten stund över, där jag hade kunnat knyta på mig förklädet och laga mat, liksom, så här, det var ju det sista jag tänkte på. Då bara låg jag i en hög, antingen så bara låg jag och stirrade, eller så grät jag, eller så ja, ringde jag väl någon liksom.
Ringde jourhavande präst.
Ja, det hade jag
frågade, helt gudsplan?
Ja, helt plötsligt hade jag blivit religiös faktiskt.
Men var det så att ett personligt, liksom, kändes det som ett nederlag för dig att du inte kunde leva upp till den här bilden av Muminmamman?
Ja, mamman. Exakt. Men det var verkligen så. Men jag tror att det har att göra med hur man själv är uppvuxen. Och min mamma, hon var på sätt och vis, eller är fortfarande på sätt och vis en Muminmamma. Det är en sån här människa som klarar av allting och är liksom snygg under tiden.
Men gör hon verkligen det?
Nej, det gör hon väl inte. Men inte det var ju liksom min bild av henne när jag växte upp. För hon gjorde ju allt ifrån liksom skifta däck på bilen till att liksom steka de här fantastiska pannkakorna, till att läsa sagor, till att hitta på egna sagor, till att bygga koja. Men gjorde
så
allt.
Kanske hon grät när hon i kudden när ni sov?
Kanske.
Jag känner inte din mamma alls, men det är ju ändå, för jag känner igen det. Min mamma var väl lite mer öppen med, det var väl lite mer så här rök under fläkten och röra i strågan och samtidigt så. Inte Tabita, inte på den nivån att det var så här olika män och hemmatatueringar och så här, utan det var kanske lite mindre Muminmamma, lite mer Tabita då kanske. Men ändå så är det ju väldigt selektivt det man minns och den bilden man har av, vi ska komma in på det lite mer, men det här med kvinnliga förebilder, mamma förebilder och vad man liksom egentligen. Du har pratat en del, Tessan, om additionsstress.
Ja.
Kan inte du förklara det en gång till? Vad, för folk, vad är det och vad har det med liksom moderskapet att göra?
Ja, men det är väl absolut ett fenomen som kan appliceras egentligen på vad som helst. Men inom moderskapet så är väl just den här bilden av att man återigen liksom ser sig omkring och ser då att andra, i det här fallet mammor i ens närhet, då till exempel en hittar på egna sagor, en annan är så här superfriluftsig och tar med ungen ut på vandring och en tredje är så här superpysslig och bygger saker i sån här papier-maché med hönsnät. Och en fjärde liksom, de är ute och springer med så här löpavagn och tycker inte att det är några problem och så vidare.
Nej, 12 minusgrader.
I all oändlighet. Och där sitter man på sin kammare och bara glor på de här stjärnorna till mödrar och känner sig rätt liksom risig själv för att man typ inte har hört något av de här grejerna.
Och mitt i det där så känner man ändå ett behov av att vara lite själv. Ja, lite jävla
dessutom
själv.
Dessutom som kräks på moset. Eller som
kräks på bajset.
Ja, nej, men så att det är ju
som sagt på kaka.
Ja, men det är ett fenomen som gör sig högst gällande även där. Och såklart sätter det ännu mer press. Och så har vi de här sociala medierna. Mm-hmm. Som ger oss en insyn, en väldigt begränsad insyn i folks vardag. Vilket spär på där ytterligare såklart.
För det har varit så här, för mig är det som första gångs mamma då. Jag kanske inte kommer känna så lika mycket när jag får om jag får nummer två. Men den moderna liksom, konflikten i att vara så här modern kvinna, vad det nu är. Och då få barn och ändå inte bara, nu gör jag kaninöron här, vill jag vara hemma med barn utan göra andra saker. Och, så här, och få ihop det och känna så här, men gud, är det här normalt och vill jag vara själv också? För det är minst, okej, nu har jag min liksom ADHD-diagnos och allting, men det är minst 2-3 en handfull gånger per dag som jag verkligen bara vill så här, gå in i ett rum, stänga och stå på mig hörselkåpor. Och då har inte jag en jätte knölig unge. Men, nej, men förstår ni, man blir så otroligt besviken på sig själv.
Och det är ju det som är så hemskt, att man ska behöva känna det, den besvikelsen på sig själv. För vem liksom orkar vara med hela tiden med sitt barn? Eller ja, det är väl de då som har barn som sover 3-4 timmar i sträck på dagen liksom, som man hinner hämta andan. Men alla andra, jag menar, det är ju ett heltidsjobb i sig att ha barn. Och jag bara liksom känner så här, vi tjänar ingenting på att liksom upprätthålla den här Muminmamma-rollen. Utan, hon psykologen, barn- och föräldrapsykologen Malin Bergström, hon sa en gång på någon föreläsning som hon hade att perfekta föräldrar är livsfarliga för barn.
Mm, och det är,
ja, men eller hur, det där tog jag till mig.
Ja, det bara, men vadå, att de som försöker för mycket blir istället...
Ja, men jag tror det, precis. Därför att någonstans måste det ju ut. Alltså någon ventil måste man ju ha. Antingen blir man väl den som liksom bara sväljer ilska. Och så till slut kanske det liksom kommer ut som... Ja, men en psykisk sjukdom någonstans, eller någon depression, eller att man liksom kanske skiljer sig, eller att det blir så mycket mer dramatiskt än om man hade kanske sett till att få de här stunderna varje dag. Okej, nu, jag drog det där lite långt.
Nej,
kanske,
men
jag kan tänka mig att
det
läggs på, det blir som en additionsstress i kroppen. Så man liksom, och till slut måste det ju ut, någonstans måste det ta vägen.
Ja, det är klart.
Och så jag tänker också på det här om perfekta föräldrar, att någonstans så är man ju också, alltså barn gör ju som vuxna gör, och jag tror också att inte se ens föräldrar liksom bryta ihop måste man kanske inte göra, men i varje fall uttrycka olika typer av känslor, eller att liksom, ja, men också bryta ihop för en tillfälle, tycka något är jobbigt, tycka något är roligt, tycka något är jättesekt att göra, men man kanske ändå gör det, men man kan oja sig lite. Bara den formen av liksom uttryck tror jag är så här sjukt viktigt för barn att se. Inte någon som bara biter ihop och liksom, för det är också någonstans sätter det här liksom någon form av ribba för när barnen ska ut i det verkar lite hand om sig själva. Då måste ju alla typer av liksom, man måste ju ha sett sina föräldrar sucka och stöna lite och tycka saker är jobbigt och så här, bara uttrycka sina egna behov, för då någonstans lär man sig som barn att jag har också mina egna behov, de är okej att uttrycka. Sen så måste man ju offra sig ibland.
Ja. Verkligen. Jag har liksom, minnen från
att bita ihop och kämpa lite, men...
Ja, men det är väl en balans som livspusslet, sån här trademark. Men när jag var liten så har jag har fortfarande minnen från det väldigt starkt, att jag behövde mycket egen tid, egotid för mig själv. Redan när jag var så här 3-4-5 år. Att jag ville vara, jag hade ju bara ett syskon, men han var rätt jobbig. Och stänga in sig på rummet, och jag älskade att rita. Och i och med det så har det väl funnits, så kan jag säga, om jag ska vara lite rationell och snäll mot mig själv, så kan jag tänka att det har funnits i mig under hela mitt liv egentligen, att jag har haft det behovet. Och det är inte omöjligt att min son, mina barn, kommer få sådana behov också. Är inte det sunt då att, okej, nu är han så liten så han fattar inte, men om några år, eller ni som har större barn, kan man säga så här, nu behöver mamma vara lite själv, och nu kanske du också behöver vara lite själv. Att det är normaliserat att vilja vara lite själv ibland en stund.
Ja, vi gör ju så hemma. Därför
ni
att,
gör det?
Ja, för vi har ju då alla utom Harry, ett år.
Ja, har du inte fattat det här än, konceptet?
Nej, men han har inget ensamhetsbehov, men vi andra har ju det. Och då har Malte, snart 5 år, han har ju mest sånt behov. Men då har vi gjort så, vi har pratat med honom ända sedan han var pytting och sagt att man får, vill du vara i fred, frågar vi lite då. Vill du vara i fred? Och till slut lärde ju så han, lärde han sig vad i fred betyder. Så nu är det är liksom inga problem, han säger jag vill vara i fred, och så stänger han sin dörr. Så han inne en stund efter förskolan liksom, och sen så laddar han om och sådär. Och så önskar jag att jag skulle kunna göra ännu lite mer liksom just den där timmen då. När...
Men är det en kvinnofälla?
Ja, det tror jag.
För att våra snubbar, vi som lever i liksom heterorelationer eller pappor överhuvudtaget, där är det ju typ ingen som ifrågasätter deras egen tid hela tiden. Nej. Och deras så här, nej men jag drar iväg över helgen och spelar golf, eller jag går ut och tar en öl med polarna, vad det nu kan vara. Det är ju väldigt få som säger, nej men så kan man ju inte göra, ska man ha barn, har man barn så kan man ju vara med dem. Men det är någonting som vi tjejer, vi mammor får väldigt mycket.
Ja gud, ja, mycket mer. Hela den här liksom bilden av urmodern som bara sätter allt åt sidan och så här. Ja.
Den och älskar det uppoffrandet varenda sekund.
Ja, jag vet. Eller? Det är det. Alltså, jag har inte träffat någon som gör det.
Som
på riktigt. Nej, alltså på riktigt, som älskar det varje sekund och som vill och kan leva upp till det här. Det man kan höra är väl så här, äldre kvinnor som i efterhand så här, har någon så här efterkonstruerad verklighetsuppfattning där, som jag älskade varje sekund och det är liksom, det var jag levde för mina barn. Och det är klart att man på många sätt lever för sina barn och skulle göra allt för dem, men det är inte de, det är inte det enda som gör livet härligt. Trots att jag sitter i ett linje med barn så är det ju sjukt mycket annat som gör mitt liv roligt också. Och det är ju bara asviktigt.
Jag tycker det är skittråkigt att ha barn ganska ofta.
Men det kommer, det blir roligare. Jag lovar att det blir roligare.
Det lovar
kommer,
du det?
Ja, jag lovar det. Det kommer att hända.
Tack. Så då kan vi konstatera någonstans i vår hobbyanalys, psykologisk analys, att självklart så är det okej, även om man kan tvivla ibland i sina stunder. Det är okej att vilja vara själv, som mamma också. Att varför man har burit ett barn, som många mammor i alla fall har gjort, och fött ett barn, så betyder inte det att man liksom har ett genuint behov av att sitta ihop med det här barnet 24/7.
Nej.
Nej. Tack. Men varför då? Det är ju så självklart när man säger det så här, du borde vara självklart, men ändå så brottas så många. Mammas nya paroll nu under nya sajten, snygg för övrigt tycker jag, är ju så här, din egen tid deluxe. Eller egen tid deluxe. Att vi ändå måste påpeka det fortfarande.
Ja, eller hur?
Ja, men det är så tröttsamt egentligen. Ja.
Att så här, det är liksom, vi pratar om det nu också, så här, det måste kännas som att det är okej, du är mamma och människa och allt det där. Men du får också vilja vara bara Sofia. Eller bara Cissi eller bara Tessa.
Och men det där händer ju i stunden du blir gravid tycker jag. Och en tjej jag jobbar med, hon är gravid nu också. Och då första hon, liksom, vad ska man säga, en viktig tjänst på ett jobb. Liksom. Hon är nyckelperson på hennes företag. Och ändå så här i det här sammanhanget när man har folk, så var det liksom, enda det pratas om är ju det faktum att hon är gravid. Och så här, ja men hur är det med magen och hur mår alla? Och då sa hon faktiskt, hon bara, alltså jag finns kvar här i bakgrunden liksom. Vi kan prata om annat. Och jag upplevde precis samma sak. Att man bara blev så här, och det är dumt att säga att man blir bara reducerad till att vara gravid, för det är ju helt fantastiskt. Men
jag hatar att vara gravid.
Ja, men det är ju att man kan göra, alltså, tillståndet är ju helt fantastiskt.
Och, blessing.
Ja, men det är ju så, det är så tröttsamt när man bara utgår från att det är det enda som då är liksom intressant och aktuellt, och att liksom man bara har satt allt annat åt sidan. Det finns säkert kvinnor som gör det, som bara vill gå upp i det 100%.
Som helt bara vill gå på Victor, ska säga, och bli gravida.
Nej, men som bara älskar och vill prata om det och så här, jättebra, det är inget fel på det heller. Men så finns det väldigt många som absolut inte vill det, som bara som vill försöka köra på ungefär som vanligt, i den mån det går och man kan och vill framförallt. Och då skulle det också vara helt okej. Men just det där, liksom, när dömandet börjar åt något håll, som det börjar bli the risky business.
För jag kan säga, som mamma och kvinna, feminist, så har jag ju kommit på mig själv med att det sitter så djupt på något sätt att en tjej som är gravid, att jag direkt dyker på, inte att jag tafsar på mage, för det gör jag tack och lov inte, men att jag ändå säger, åh berätta, vad rolig, vilken vecka, bara tar för givet att hon vill prata om det. Där får jag ju såhär, slå mig på fingrarna, så bara, nej men hon kanske inte alls.
Nej.
Är ni likadana? Att
ja,
ni
gud, men jag kommer inte ens till att slå mig på fingrarna. Så det är skitbra att du gör det.
Du börjar
att
kladda
har
en gång.
Ja, nästan. Nej, det gör jag verkligen inte. Men just det där, jag kan också bli, så det här som Tessan säger, då kan jag känna så här, shit. Men jag kanske är en av de där som bara frågar en massa om magen. Men det är ju bara för att jag är så här, ja, man har ju alltid en ursäkt säkert. Men jag känner, eller jag är den här som vill prata om vad som händer i kroppen och alla vätskor och
du
ligament.
Visste du om att levern flyttas 8 cm upp till höger?
Ja, men nordostlig riktning.
Ja. Jag har ritat, jag har en 3D-grafik här. Okej, okay, så man är med och bidrar till det själv.
Ja, jag är det i alla fall. Och det skäms jag för. Men jag står för det. Och jag ska slå mig på fingrarna.
Men det är också så här, för en del kanske reagerar nu när de hör så här, vadå, tycker de att det är fel och man är väl stolt över att man är gravid och mamma är det viktigaste man kan vara? Absolut, på många sätt. Men problemet som många tycks uppleva, mammor, kvinnor som får barn, är att man blir liksom, hela samhället och inklusive en själv, man bara förväntas så här, bara vilja prata och existera kring det i typ 2-3 års tid, om man räknar med graviditeten. Det är väl ingen jävla rimlighet i det, eller?
Det är ingen jävla rimlighet i det. Nej, alltså...
Man får tycka vad man vill så länge man tycker som mig.
Nej, men det är väl precis det som någonstans. Mansplaining. Nej, men jag funderade precis på att om det var så här att de kvinnor som nu känner att så här, jag vill ju bara fokusera på att vara gravid och vara mamma och det är liksom mitt kall och jag vill verkligen foka 100% på det här. Om de upplever lite som vi att det inte heller är okej. För nu sitter vi alla tre här tycker ju att liksom motsatsen att just vilja kliva utanför mammarollen ganska mycket är jätteviktigt och tycker inte att vi kan göra det utan att bli påhoppade. Men jag undrar, eller påhoppade lite svårt, men ja, jag fattar. Men jag undrar om de som då kanske vill gå upp i det här upplever att det finns en liksom ett motstånd mot dem också.
Det tror jag
typ
absolut.
Vill du liksom, eller vet nu jag måste du tänka på din karriär och annars blir det inte jämställt och nu måste du ut på arbetsmarknaden snabbt och att det inte heller är okej. Och då står man ju där igen. Men vad fan ska man göra?
Skäggbiffen i varsin brevlåda. Ja. Och bara, ska jag dra upp eller ner? Men det är ju också det stora debaklet i att vara tjej. Det är att damn if you do, damn if you don't.
Ja.
Och att vi själva, så här, jag har inga liksom, excellenta svar på hur man är människa, kvinna på bästa sätt. Det finns inga rätt och fel. Men jag kan bara se till utifrån mitt perspektiv och ha fått barn. Och var ganska tveksam till barn. Jag var inte den här tjejen som sa, åh jag längtar efter barn. Och började liksom, jag har tjejkompisar eller klasskompisar i högstadiet som så här, började planera för exakt när de skulle bli gravida. När de var så här, 14 och bara, ah, men om 4 år ska jag bli gravid. Eller om jag ska ha 3 barn innan jag är 25. Och så blev det så, och det är liksom deras dröm. Och det är absolut inget fel i det. Men vi är, det är ju på något sätt ändå normen om man ser till hur det har varit historiskt.
Historiskt, att, ja. Men jag skulle inte
nu, men det följer väl med ganska mycket att största kallet för många tjejer är liksom, och i andra kulturer än vi är ganska progressiva här, men det är att så här, vill jag vara mamma och vill ha barn? Och många andra länder har ju inte ens en pappaledighet att prata om.
Jo, de har inte fungerande liksom, vad säger man, förskoleomsorg. Precis. Och då blir det ju av ekonomiska skäl ibland inte liksom hållbart att mamman återgår i jobb, utan ska man ha 2 eller 3 barn på någon form av förskola eller dagis, då kostar det för mycket helt enkelt.
Ja, i New York där vi har bott lite grann, där kostar det, skulle vi bo kvar där och ha Helmer på förskola där. En vanlig så här, sketen, ja, det är mer förvaring än vad det är liksom, i pedagogik. 30 000 svenska i månaden, kanske.
Ooh,
för att liksom bara få ha honom så här, 9-4 på något ställe.
Men jag börjar fundera här. Så här, jag undrar, vad skulle vara den minst provokativa liksom, kvinno... Den perfekta kvinnan som inte väcker anstöt åt något håll. Och jag är inne på så här, en kvinna med 2 barn som är runt 30, som har 2 barn. För 2 barn, då hinner man liksom engagera sig i båda 2 och man kan vara liksom närvarande och så här, tillgänglig.
Man har ju faktiskt 2 händer.
Ja, precis. Inte en per alla. Barn. Nej, det finns de som inte har. Sen så tänker jag att man kanske jobbar 75% i en bransch som inte är liksom... Den har ett lugnt tempo. Man är inte managementkonsult.
Man är bibliotekarie. Kanske inte ens bibliotekarie. Man jobbar på apoteket. Det går så jävla långsamt. Har ni varit?
Nej, men
det är klart ni har. Men...
Jag har aldrig varit på apoteket.
Det är lite långsamt.
Nej, men jag tänker inte så här. Nej, för det är förlåtande roll. Jag tänker kanske så här. Man jobbar på ett försäkringsbolag kanske.
Ja, man kanske gör löner på något ställe.
Ja, man jobbar administrativt. Ja, jobbar 75%. Och så är det här klassiska. Då kanske bor i ett radhus och man har en man som man...
Med en 83,5. Nej, en 87,5 kanske.
Jag vet inte. 87,5.
Rimligt. Ja. Som man ligger med 2 gånger i månaden kanske.
Ja.
Men just det här, balansen mellan jobb och fritid. Så tror jag, jobbar 75%, har 2 ungar och inte liksom har några superhöga karriärmål. Där någonstans tror jag att man är minst provocerande som kvinna.
Och inte kanske pratar så mycket om varken. Man får inte prata för mycket om sina barn, för då är man liksom omodern. Och man får inte heller, absolut inte prata för mycket om sitt jobb, för då är man ju en dålig mamma som inte...
Exakt, det är man egoist, karriärist.
Men det här är jätteintressant. Ja. Jag ska bara peta in en grej, för jag var på krogen... Sue me. Ja, jag lämnade barnet till någon random panflöjtsindian där på Medis. Så bara, kan ni ta honom en stund?
Då ska jag gå in på kvarnen här.
Ja, morsan ska ha lite roligt.
Morsan ska ta och dra en hotshot.
Habba hotshot. Jag var på krogen för några veckor sedan. Jag bara blev sin, ja. Förlåt. Och det är en diskriminerad etnisk grupp.
Är de ens på mig?
Det heter inte indian, det heter urbefolkning, native American. Jag vet, skitsamma. Jag var på krogen och träffade, jag stod, det var ganska tidigt på kvällen. Eller man går ju typ hem vid 10, för jag tål ingenting. Jag är så trött.
Halv 4 på eftermiddagen.
Halv 4 på eftermiddagen. Nej, men jag stod och pratade med en tjej som också har barn. Som är 2, hennes dotter är 2. Och så var det en kille med som båda känner lite så här löst. Och han har 2 barn. småbarn liksom. Och vi stod och tog så här första ölen och lite AV-värmde. Och så kom vi in på någonting med barn. För att hon, jag tror min kompis frågade honom så här, ah, men Pelle, säger vad han hette. Hur går det med barnen nu? Har de börjat förskola? Alltså bara en sån här random fråga. Som tjejer ofta frågar varandra hela tiden när man ses. Bara, hur går det? Har Harpan? Har han fortfarande problem med magen? Så här. Och den här killen bara tittar på oss som att vi är helt dumma i huvudet. Och så bara, ja, ah, så svarar han lite så här kort. Och min kompis här frågar vidare. Jag tror inte hon liksom reflekterar. Bara så här, tittar han på oss och säger så här, hörni, tjejer, kan vi inte prata om någonting annat än barn? Snälla, vi är inte på krogen. Och vi bara, ja, nej, men vi kan prata. Ja, visst, har du sett den här nya filmen? Alltså, och det är så här, hade en tjej, jag blev så paff. Hade en tjej sagt så, en mamma så här, utan att man ens hade typ vidrört ämnet knappt. Du bara, nej, alltså, nu är vi på krogen, nu vill jag inte prata om mina barn.
Nej, inte, så, inte så omedelbart. Men jag skulle nog kunna säga det så här, också, ja. Man bara fastnar, märker att så här, nu fastnar samtalet där.
Det fast det var så
här,
men, vi hade inte ens börjat nämna det.
Okay, och då är det väl mer så här, lite
att han tyckte väl typ liksom. Att så här, varför ska jag stå här
och prata, barn?
Och prata om mina barn när jag är ute på krog? Alltså vad är det för jävla konstigt liksom?
Ja. Då ska man ju slåss.
Ja, det var det han gjorde också sen. Nej, jag skojar bara. Jag har ju då varit full, och inte den kvällen, men blivit den här mamman som... Samtidigt som jag säger att jag inte ska vara någons mamma 100%, så går jag runt och visar bilder på mitt barn till främmande människor. I toalettkön. Jag bara, kolla, ni är så gulliga.
Nu blir jag tyst här. Det har jag faktiskt aldrig gjort.
Du har inte gjort det?
Nej. Jo, det gjorde du. Fast kanske inte på krogen.
För främmande människor?
Ja, du firade jul med några halvfrämmande. Första, när Mira var ett halvår. Då visade du bilder på henne.
Det ser du.
Ja.
Och så har jag firat jul med några halvfrämmande?
Ja. Hur vet Sofia det här?
Och det här verkar jättekonstigt.
För att hon har bloggat om det.
Ni känner varandra inom blogg. Inte så här saker ni har berättat för varandra, utan saker ni har skrivit om.
Vi känner egentligen inte varandra.
Ja, det här får ni reda ut.
Ja, det här får vi prata igenom sen.
Könsroller då. Vi ska rama in det här lite och prata om så här egotiden och att mammas nya paroll liksom i egen tid är lux och så här. Varför behöver vi tjejer, vi mammor fortfarande liksom påminna oss ofta om att det här är okej, det är okej. Det är okej att känna att man inte behöver egen tid också, eller egotid. Men det är absolut okej att känna att man vill ha det. Varför är liksom inte pappor på och dryfta det här in i absurdum?
Det är väl en av ytterligare liksom grejer som man bara önskar vore ett icke-ämne. Att det bara skulle få vara så.
Fast hade vi ingenting att podda om i och för sig.
Nej, att... nej det, och det är precis. Men jag hade ändå hellre föredragit att vi hade fick podda om typ... svenska tv-serier.
Det kommer, varuhuset.
en sån här fråga, för man önskar att det vore verkligen bara helt okej och ingenting som någon kan liksom höja på ögonbrynen över, överhuvudtaget.
För jag har till och med kommit på mig själv med att så här, man, som sagt, man har den här intellektuella djävulen på ena axeln som säger till en så här att, eller som ska, ja, ängeln då kan man säga, tänk rationellt. Och sen har man den andra på andra axeln som så här, håller på och skuldbelägger den själv och andra så här att, dålig mamma, så kan du inte göra, så kan du inte göra. Mm. Är jag schizofren eller är det här normalt? Vad tror ni?
Normalt.
Normalt.
Tack, då vill det jag vill höra.
Det är precis samma grej som står där på axlarna, liksom att man ska träna eller man gör någonting annat där det blir någon form av inre debatt. Så att, du är fullt normal, Cici.
Ja, ni också. Om man vill prata mer om det här ämnet, som jag absolut tror att man vill, så gå in på våra bloggar på Mamma och diskutera. Du kanske inte alls behöver den här egotiden. Du kanske liksom jag eller Tessan och Sofia har stått i typ ett soprum eller på ICA och själv då och sagt så här, älskling, eller vem det nu är man ska gå ifrån. Jag ska bara handla lite, jag ska bara fixa det här och kolla klart en serie istället för att faktiskt göra det man ska. Skenbajsat.
Jaha.
Ja.
Maratonbajsat, ja.
Egotidens... vägar är outgrundliga. Elfte budordet. Vad skulle ni vilja avsluta med? Vad är liksom, vad är kontentan av allt det här? Att vara mamma, kvinna, modernt samhälle, men ändå inte känna att man duger på något sätt, hur man än gör.
Nej, men alltså, som vanligt alltså, måste försöka sluta klanka på sig själv. Och verkligen bara försöka säga det. Men det här är... Jag tycker mer så här, egentligen skulle det vara så här, det är inte konstigt att man vill ha lite tid för sig själv. Alltså det har man ju haft innan man fick barn, och det är ganska så här, det är då man får tid att reflektera, tänka en tanke, klart det som att inte vilja ha det i min värld nästan ännu konstigare.
Ja, så om man känner då hobbypsykologråd här, om man känner att nej, jag har 3 barn och har aldrig behövt ens ha 5 minuter för mig själv, då kanske man ska bara fundera på om det är något som inte stämmer. Skoja! Nej, men jag menar att man kanske ska ge sig själv tid för sig själv. Om nu blir det väldigt konstigt. Man kanske ska ge sig själv den egen tiden. Även om man inte känner ett direkt behov. För den kan vara bra också.
Ja, alltså,
om man har möjlighet.
Ja, men ofta så är det så här, jag tror att man är, har man inte vanan att göra. Alltså, om man har 3 barn så liksom, har man väl aldrig gjort någonting i fred på väldigt, väldigt länge. Så då kanske man inte har, man tror att man inte behöver det. Alltså att det har försvunnit lite grann det där. Det
man kan liksom testa och ha lite smyg.
Precis. Det är inte så farligt.
Egotid och sen kan man se hur det känns.
Du har lyssnat på podden Sissi och hormonerna
för mamma. Som sagt, missa inte våra bloggar. Skriv i våra kommentarsfält. Önska, risa, rosa. Vi är tillbaka snart med nya härliga poddar här på mamma.
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.